Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja, det är jobbigt att vara en person som pratar ganska mycket och snabbt och lite så här, bara prata. Ja. Då är det här ett läskigt forum om man är röda, tycker jag.
Jag tycker det låter som en perfekta forum för någon som pratar lite snabbt och
ja, kanske för andra.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Och Jakob, vi är inne på sista sommaravsnittet. Det är ju sista augusti när det kommer, tror jag. Och vi har ju intervjuat entreprenörer så här i augusti. Det finns något där. Entreprenagusti.
Ett nytt begrepp.
Ja. Den här veckan så har jag i alla fall jag träffat Lena Hammargren. Hon har startat förlaget Novelix. Eller företaget Novelix. Vi ska prata lite exakt om den där namnkonflikten. Om det är ett företag eller förlag. Alltså definition. Det är en definitionskonflikt, kan man säga.
Det här är ett företag som jag har gått förbi många gånger på stan och sett i fönstret. Och man undrar lite vad det är för någonting. De gör väldigt fina produkter.
Ja.
Liksom paketeringar av böcker. Vilket känns ganska nyskapande. Och det är också vad Novelix gör. De ger ut böcker innehållande en novell per bok och så släpper de novellerna fyra åt gången i askar.
Ja, precis. Liksom noveller är liksom kärnprodukten och sen så är det väldigt fin paketering kring dem där. Anledningen till att jag vill prata med just Lena, det är faktiskt inte för att jag är så här våldsamt intresserad av noveller, utan för att jag tänker att det här är en ganska så här traditionalistisk bransch, så här förläggarbranschen, och hon har liksom kommit in i den från utsidan, kan man säga. Hon har liksom ett annat perspektiv i alla fall än vad jag tror att många andra har haft in i det här. Hon har rört om lite i grytan, hon gör intressanta saker. Och sen så vill jag prata med henne om kulturellt kapital, för det vill jag ibland. Det här är någonting man måste ha i förlagsbranschen för att sen kunna omsätta det till fysiskt kapital.
Alltså det finns en växelkurs mellan så här, street cred och pengar.
Ja, eller culture cred. Alltså, det är liksom salongs cred snarare än street cred kanske. Och till pengar. Den växelkursen är man intresserad av.
Har hon salongs cred, tror du?
Ja, men exakt. Det kommer vi också prata om. Men min spontana tanke var ja, i alla fall. Och jag tänker att det går fyra salongs cred, alltså kulturkapitalkronor på en kronor. I alla fall.
Nej, men det är intressant med bokförlagen ur ett ekonomiskt perspektiv, för att traditionellt sett så har man alltid sett förlagen som de är ju grindväktare tillsammans med liksom, kulturjournalister och vilka nu är som bestämmer vad som ska bli stort och inte. I någon mening.
Verkligen.
Sen är internet möjliggjort för många andra liksom, nya modeller. Och det är ju spännande att se vilka företag som lyckas komma in och konkurrera med de andra mer traditionella spelarna. Och hur gör man det?
Precis. Och exakt de här sakerna ska vi faktiskt prata om. Novelix fyller typ 10 år i år snart. Så hon har ju på något sätt kommit in. Det blir en väldigt fin intervju, man får säga det själv. Och ni får höra den efter det här. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Ja, jag är väl en slags kulturentreprenör, då, skulle vi säga.
Förlagschef, är det?
Ja, det är också. Ja. Många hattar.
Förlagschef
står det, tror jag, på mitt visitkort.
Men det är en typ av kulturentreprenör?
Förlagschef?
Ja.
Nej, när vi startade det så tog det något... Jag kommer ihåg första gången någon kom och sa till mig sådär att jaha, du har blivit förläggare. Du har gått och startat förlag. Och jag var såhär, nej, förnekat. Och, nej, verkligen inte. Och så började jag liksom inse lite, vi ger ut böcker. Men jag var tvungen att förlika mig med att, jo, men det är ju ett förlag. Det är ju, jag är väl förläggare. Men det är liksom, det är därför jag, det är nog inte det första jag säger och tänker och ser mig som. Och det var väl inte det jag tänkte att jag skulle bli.
Vad tänkte du att det skulle bli?
Jag fokuserade nog mest på att... skulle bygga och förverkliga den idén, affärsidén. Så att i så fall, jag satt ju vd på det där visitkortet efter några månader. Alltså, så det har väl varit, det har liksom inte varit en dröm att vara vd, men det var mer att just att det var ett företag vi startade och inte ett förlag. Så det är liksom...
Men från början var du översättare? Eller du pluggade översättare?
Ja, men jag blev väl precis, kom in i översättarsvängen precis när vi kom på den här idén också. Så, här. Så att jag hade översatt mina första böcker, novellsamlingar råkade det vara, för några olika förlag från tyska. Så det var, jag kom från översättarhållet, jag kom från bokhållet, från texthållet på det sättet.
Mm. Och liksom, om man tar en ännu längre bakgrund på dig, så att säga, vad kommer du ifrån ännu mer?
Alltså jag har ju gått Waldorfskola i 12 år. Och det säger, vissa säger inte så mycket, vissa säger, har en bild av det. Och det jag skulle säga är framförallt att det är en ganska kreativ utbildning egentligen. Och jag vet att många av mina vänner idag som jag gått med har liksom blivit, startat egna inom rätt så kreativa yrken och så. Och då skulle jag väl säga att jag gillade språk och jag gillade matte i skolan ungefär. Och så blev det att jag gick åt språkhållet. Så jag började läsa språk på universitetet och översättare. Tänkte att det skulle bli skönlitterär översättare. Det var liksom min plan.
Mm.
Samtidigt så hade jag ju ganska nära i nära omgivning, om man säger så, med min brorsa och min för detta pojkvän var, startade företag och var liksom i entreprenörsvärlden. Men jag var väldigt säker på att jag skulle bli översättare och ta mig in och lyckas liksom som skönlitterär översättare. Mm. Och sen så kom vi på den här idén. Mm. Och då föll liksom på något sätt allt på plats för mig på det sättet att ja, men jag fick hålla på med kreativt, med litteratur, med böcker på något sätt. Men jag fick ju också göra det som jag tyckte var, det är det som jag tycker är nästan roligast, just här starta och skapa någonting. Alltså just hela den här entreprenörsbiten. Så att det blev, på något sätt så blev det, ja, jag landade i där jag vill vara och där, dit jag visste väl inte att det var det jag ville göra, men på något sätt så blev allt väldigt rätt.
Okej, så här, vi tar från början. Mm. Novelix, det har ju inte sagt ordet än. Nej. Men det är då,
det är som idén.
Det är förlaget du är förlagschef för.
Ja, precis.
Hur kom den igen till dig?
Ja, men det var, då var det när jag läste på översättarutbildningen i Uppsala, så gick jag tillsammans med en tjej som hette Alva Dahl, och vi pratade ganska mycket, hon skrev, jag skriver inte, men vi skulle bli översättare båda två, och vi pratade ganska mycket om texter och format framförallt, alltså just så här novellformatet höll vi på att prata om, och var lite förvånade över att förlagen inte vill ge ut så mycket novellsamlingar, för de tyckte att det säljer inte och så vidare, och vi tyckte ju själva att det var så här konstigt på något sätt, för det borde novellformatet, det här korta formatet borde vara perfekt för den tid vi lever i, när folk inte har tid helt enkelt. Mm. Så vi höll på att prata om där och var så här, men, vad synd att det inte går, man borde göra någonting av novellen ändå. Och sen var det någon dag jag skulle åka tillbaka till Stockholm från Uppsala, och så skulle jag ta tåget och var inne på Pressbyrån i Uppsala tågstation. För jag insåg just att det egentligen började med just den där känslan av att jag vill ha något bra att läsa. Jag stod framför tidningarna först och sa nej, men jag vill ha en bok. Och så pocketböckerna, inser att jag kommer liksom inte hinna läsa ut. Jag har redan en hel hög på nattduksbordet. Så då var det ändå, jag ska ha en kaffe. Och framme i kassan så stod de här pixieböckerna som är små barnböcker som har funnits sedan 50-talet tror jag, och jag läste när jag var så liten, och det var just bara, det väckte så starka, det väckte känslor, för det var på det sättet, men det här var ju nog bra, och de kostade bara 10 spänn. Det var så här, men gud, det är liksom en bra grej för 10 spänn, och de säljs här. Jag var liksom tvungen att typ köpa en, fast jag nästan inte visste vad jag skulle ha den till. Ur det så var det lite också, men pixieböcker för vuxna, men det kanske liksom inte är, det är inte novellen i sig det är fel på, utan det är i så fall paketeringen. Det är liksom, de ska inte komma som i en novellsamling, utan novellen ska stå på egna ben, så en och en. Så att på något sätt ur de här tankarna kring noveller och sen då den här pixieböcker för vuxna tänket med just distributionen handlar väl om på det sättet, att så här tillgängligheten, så föddes idén till Novelix. Och då var det just att det ska vara en novell per bok. Och sen så vi var ute i skärgården på min mammas ställe och satt en helg och bara skrev ner hur vi tyckte. Då var det liksom allt från, så här ska det vara, det ska släppas 4 gånger om året, och det ska vara nyskrivet av de här typerna av författare, det ska vara här och här, de ska säljas här och så vidare. Så vi gjorde liksom en hel en form av affärsplan, fast vi inte tänkte det, men en skiss på liksom hela idén. Och sen så blev det liggande. Vi var upptagna på olika håll och gick den där utbildningen. Så det tog kanske ett år innan jag läste på någon tysk blogg, så läste jag just pixieböcker för vuxna, pixieböcker för vuxna, och insåg först bara så här, men shit, nu är det kört, nu har någon tagit. Men så bara tänkte jag om och så var så här, okej, men det här är ändå det måste vara en bra idé, det är mer bara att vi måste göra något nu innan det är något. Så då drog vi igång det här, och det var väl 2010.
Okej, så först i skärgården har gjort en affärsplan. typ affärsplan. Mm. Hur går man därifrån till att starta ett förlag?
Eller ett företag då, som jag såg det väldigt länge som. Men ja. Så som sagt, det var verkligen där. Jag startade inte ett förlag.
Men det är väl
ett förlag? Ja, jag ska inte säga det. Ja, såklart. Men jag menar mer bara att för mig var det nog ändå ganska det var ganska tydligt. Alltså på riktigt så var det ju sådär att jag tänkte aldrig tanken att jag startade ett förlag riktigt, eller inte som jag minns det nu i efterhand i alla fall, utan jag minns verkligen framförallt mer den där förvåningen när någon kom och sa att jag hade blivit förläggare eller liksom drev ett förlag. Utan det var så här, nej men, och det är klart att förlag är ju företag, men det var mer jag tänker nog så här, om det var så att jag tänkte att jag skulle starta ett förlag, då hade jag nog försökt lära mig hur förlag funkar. Men nu var det mer så här, hur startar man ett företag? För jag hade läst språk, jag kunde ingenting om något annat i som egentligen kunde hjälpa mig så mycket mer där, än att jag var, då gjorde vi så här, hur börjar man? Och så hamnade jag ganska snabbt hos Almi och alla de här organisationerna och företagshjälpsställena som, och fick väldigt mycket hjälp. Och det var liksom, jag kom ganska snabbt in på att stå på två ben där, med ena är liksom entreprenörsvärlden och sen så andra i bok- eller förlagsdelen. För det liksom blev ju parallellt att, ja men okej, vi behöver fundera kring hur vi ska förhålla oss till att vi ändå ska verka i en förlagsvärld. Alltså på det sättet att vi ska ge ut författare, vi ska ha med sånt att göra. Men samtidigt så var det ju så här, okej, hur startar man ett företag? Hur ska man börja säga, vad är en affärsplan? Hur ska vi få kapital? Vad betyder allt det här? Hur funkar, vad är en resultat? Balansrapport, allt liksom det. Och då, vi började nog bara med att liksom, vad behöver vi först? Liksom, på något sätt, vad är det, beta av det på något sätt. Okej, vi behöver först ha, för att kunna sälja det behöver vi ha dem någonstans. Ja, då behöver vi ha ett organisationsnummer. Ja, vi behöver det och så vidare. Så det är liksom,
det ena gav det andra.
Ja, på något sätt,
Vad gör man då? Vad gör man rent konkret? Hur startar man ett företag / förlag?
Nej, men man börjar helt enkelt på något sätt, så börjar man på alla fronter samtidigt. Så gjorde vi. Just det här med att, okej, vad behöver vi för att komma dit vi ville? Vi ville liksom släppa, vi ville starta upp så att det fanns den här produkten, de här böckerna på marknaden. Vi ville sälja på de här ställen och så vidare.
Och bara rent konkret, vad var det? Vad var det för produkten ni ville ut och vad var det för ställen vi sälja på? Alltså redan där, när ni liksom började formulera den här affärsplanen, vad var det ni ville?
Då ville vi att våra noveller, eller våra Novelix-noveller, skulle finnas där folk ville ha något bra att läsa. Där på något sätt, alltså just den här situationen som på tåg, man vill ha något bra att läsa men man hinner inte läsa ut en roman. Vi ville att det skulle finnas på ställen där folk köper presenter. Så att, alltså när vi listade de här ställena så var det så här, det var Pocketrop, det var Pressbyrån och det var Designtorget. Och det var mer liksom redan från början just det tänket, att på något sätt så handlade det om att, som jag sa, paketeringen av bra litteratur på kort tid och på något sätt möjligheten att dyka in i en annan värld fast under begränsad tid just då, och få plats med det i sin vardag. Så att på något sätt så, det vi ville att de skulle finnas på sådana typer av ställen. Men vi var också redan tidigt inne på kanske ställen där det inte såldes liksom litteratur så mycket annars, eller böcker annars. Nu gör det ju det nästan, eller ett tag gjorde det överallt, så vi hade skrivit skärgårdsbåtar och kaféer och så vidare. Så. Men det var liksom tänket att det skulle finnas brett, väldigt mycket ställen, och produkten var då de här fyra små böcker med noveller.
Okej, men ni har de här målen. Vad gör man? Vad är steg ett liksom? Jag har aldrig startat ett förlag liksom. Vad gör man?
Nej, men det var ju det jag försökte säga. Alltså, då gör man så här, vi ska sälja på Pressbyrån. Hur säljer man på Pressbyrån? Då försökte jag ta reda på folk som känner någon där. Och så fick vi reda på, för att ni ska finnas här så måste de vara de här måtten. Och så lyckades jag få komma dit och prata med någon där. Då tog vi fram några ställ som skulle få finnas där. Alltså, den är till exempel då ett sånt här exempel på något som vi jobbade väldigt mycket med, som ändå liksom inte riktigt funkade. Vi tog fram så här ställ som skulle passa exakt i deras hyllor för tidningarna, och sen var det så här, landade vi till slut ändå i, nej men det kanske inte är den ultimata och så vidare. Men annars är det så här, det, så man gör, vill säga, eller svaret på hur gör man, du vet, alltså vi hade ju ingen aning, utan jag var bara hela tiden gick från lite på det sättet att okej, vi vill finnas här, vi vill göra det här, vi vill, hur gör vi för att ge ut de här författarna? Och försökte vi fråga dem. Vi visste ju inte alls hur det skulle vara heller. För då var ju tanken också från början att det bara ska vara nyskrivet. Alltså exklusivt, eller inte exklusivt då, men specialskrivet för oss. På det sättet vi skulle be författarna att skriva. Och då visste vi inte heller om, tycker är det någon som kommer nappa på det här? Och det var ju en av de positiva överraskningarna där i början, just att alla författare tyckte det var jätteroligt att få frågan och ville jättegärna skriva. Så att det var ju liksom, som sagt, var de här parallella spåren lite, att både leta innehåll då för böckerna, men sen parallellt och mer jobba med det här marknad och sälj och distribution framförallt. Det här är ju sagt flera gånger att särskilt, jag kan säga det fortfarande på det sättet, att det här kan lika gärna vara en, istället för att ett förlag så är det en ny distributionsform eller distributionslösning, eller att det är logistik jag jobbar med för noveller och så vidare. Alltså det var ju väldigt mycket och är fortfarande en väldigt stor del av den här affärsverksamheten på det sättet.
Ja, såklart. Men vem var den första författaren ni kontaktade?
Våra första fyra böcker var Jens Liljestrand, Jonas Karlsson, Unni Drougge och Maria Sveland.
Ja, och vad ringer man och säger, hej Maria Sveland, vill du skriva en novell åt oss?
Ja, typ.
Du får säga så här mycket pengar liksom.
Ja, och så framförallt kanske säga, vad tänker vi? Vår plan med det här är det här och det här och det här. Och det var ju det som var tydligt, att det fanns ju väldigt mycket mindre publiceringsmöjligheter för just kortformat eller noveller. Förut var det ju tidskrifterna och tidningarna var det ju jättemycket noveller. Men det har liksom försvunnit i och med papperstidningarnas, ja, det finns ju inte längre på samma sätt att det publiceras mycket noveller i tidningen. Så det var väl också det, att här plötsligt fanns det en möjlighet att...
Men om man tar novellen då, alltså, fanns det inte någonting i det som, för jag hade kanske resonerat så här, ja men det släpps inga noveller längre i liksom veckopressen eller dagspressen för att ingen vill läsa noveller. Skulle man kunna resonera snarare än här finns världens affärsmöjlighet?
Ja, men vet du, ja, men så här är det. Det är det som också är roligt, för det är ju precis samma. Du skulle kunna resonera så, och du skulle kunna resonera också det utifrån det jag sa förut, att, så här, att ja, men förlagen vill inte ut novellsamlingar, för novellsamlingar säljer inte. Ja, okej, men varför ska man då satsa på det? Mm. Eller liksom ge sig in på det? Men det är ju för att, alltså, det är en helt annan sak. Alltså, jag tycker egentligen inte, eller jag har inte gillat, jag har inte tyckt så mycket om noveller egentligen. Nej, men jag tycker inte om att läsa novellsamlingar. Alltså, för att på något sätt så är det som så här, då ställer sig min hjärna ställer sig in på att det liksom, ja, men, att jag tycker att det blir tydligt att det är lite hoppigt på något sätt. Eller jag tycker inte om det på det sättet, att läsa en novellsamling med olika noveller. Men däremot, den är liksom en helt annan funktion när du har den bara en. För det är då det är på något sätt att istället för att det ska kännas som en del av något och så blir det inte klar eller någonting, så blir liksom, då kommer det fram ännu mer att jag kan läsa det och så har jag stängt det och så är det klart och jag har fått hela den här upplevelsen och så vidare. Så det var ju därför på något sätt som vi var övertygade om att det är bara att folk inte fattar, eller det finns inte tillgången på det sättet så som man vill ta till sig det på något sätt. Alltså, så det var, vi kände ju redan och känner fortfarande hela tiden, men det är inte novellen i sig det är fel på, även om man skulle kunna tro det om folk inte vill köpa och läsa dem. Och det tycker jag egentligen att vi har på något sätt ändå kunnat se att det nog ändå finns något där.
Ja. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka.
Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Vad tänkte du skulle hända liksom första året? Fanns det något sådär? Den första året så tänker jag att det ska, vi ska vara inne i så här många affärer eller ha släppt sig så här
ja,
många.
Ja, men vi hade, ja, men det där, först var, gjorde vi den där lilla skissen på hur hela planen var. Och sen var ju tunga, eftersom jag då hamnade hos Almi och allting och vad de heter, affärsplanstävlingarna och allting, så var det ju liksom, då skrev vi ju massor och affärsplan och skrev ner allting. Så vi hade väldigt såhär, om ett år, om tre år, om fem år ska det vara. Och det som är väldigt fascinerande med det där, jag har kvar den, det tresidigt eller tvåsidigt dokument från mars 2011. Ja, det måste vara, det är två månader innan vi släppte den första. Och allt stämmer idag i princip. Alltså det är helt sjukt. Det enda, ja, men det enda, och det är väldigt ovanligt skulle jag väl säga.
Det är antagligen den första personen som har sagt det här.
Och jag var på väg att skriva ut de här för att ta med till dig. För att se. Och sen var det så här, nej, men det kommer bara prassla med oss. Men jag kan mejla här till dig. Ja, nej, men det som inte stämmer är att vi ligger, då vi skulle omsätta, vad var det? Vi skulle omsätta 10 efter 5 år. Nu omsätter vi väl 10 efter 10. Vi ligger 5 innan. Det, men, okay. Och sen har vi släppt, det var någonting som vi inte, vi har lagt till lite få saker, men i stort, för det, alltså just det här att vi skrev redan där, vi ska expandera utomlands, vi skrev redan där, vi vill att det ska finnas, ja, men på alla de här ställen det ska finnas, vi ska göra specialteman, vi ska, alltså det var, det är lite skrämmande, och det, jag tog fram det här pappret när vi firade 5 år, ja. Så vi skulle, jag skulle hålla tal och så skulle jag liksom hitta, börja leta lite gammalt, och då hade jag inte tittat på det på flera år, alltså, och då var det just bara, men gud, jaha, alltså den där chocken. Så nu var jag lite beredd på att det stämde en del. Men det, ja.
Det här brukar ju vara en, det här är en erkänd intervjuteknik när man pratar med någon start företag, att man frågar vad trodde du skulle hända och vad hände?
Jag vet,
och så har man
det var två, ganska tråkigt.
Och så har man två parallella spår och så ser det skillnaden mellan de här spåren som är intressant. Men okej, då är ju frågan, hur fan fick du att gå precis som du ville?
Jag tänker så här att i många andra fall så handlar det kanske inte lika mycket om att det inte går som man vill riktigt. Alltså för det är massor som inte har gått, alltså vi har ju haft, gått på massor med nitar och det har hänt massor med saker som liksom så här, okej, vi behövde ju tänka så, eller det här tog massor med år det och så vidare. Alltså det har ju förändrats till viss del. Men jag tänker mer framförallt där att kärnan eller affärsmodellen eller hela det tänket, att det kanske, när det ibland inte blir så som man vill, så har det handlat mer om att medan man bygger någonting så har kanske förutsättningarna runt om förändrats. Det har kommit andra aktörer eller det har inte gått att göra på det sättet och så vidare. Och i vårt fall så låg vi ju lite för tidigt på mycket. Det har kommit, tillkommit kanske ännu fler vad ska man säga, bra grejer med eller alltså användningsområden eller vad man ska säga, än vad vi tänkte på från början. Och ett, på något sätt så tänker jag att det har gjort att det gjort, blivit lättare att behålla liksom helt kärnan i vad vi ville skapa.
Mm. Kommer du ihåg någon så här tidig motgång som var så här, shit, kommer det här, många företag har varit så här, fuck, kommer det här gå överhuvudtaget, ögonblick liksom?
Ja, alltså ja, många sådana. Alltså ett, men det var ju mer, det var ju säkert, ja, vi till exempel när vi skulle starta skulle vi hitta ett första, ett tryckeri, och då visste jag att väldigt många tryckte, ja, men i Baltikum och så för att det är billigare, och vilket, och vi gör nu, men då var det så här, nej, men vi vill ha ett svenskt tryckeri för att vi vill att det skulle kännas också bara lite, vi, och säker, jag åkte ner, flagg ner till Blekinge och vi skulle ha ett tryckeri där och fick hälsa på dem och träffa allt så det skulle kännas bra. Och sen de lyckades, de gjorde de första böckerna, ett provexemplar på de första, och då såg de fina ut. Men sen när vi, det tryckt 20 000 av de första, eller de försökte trycka, de kunde inte producera dem. Och på något sätt så gick, det var maskinen som inte klarade, och han klarade nog inte ta det här. Så han gick under is, han liksom, han försvann och han började, alltså det, ja, det var, det började totalt katastrof. Och vi fick inga böcker, och de var olika stora. Jag var inne på någon akademibokhandel och bara såg så här, men herregud, alltså de är olika höga. Alltså samma titel stod bredvid varandra, och så var de så här, nej, det var verkligen katastrof. Så det började, så det kunde i alla fall bara bli bättre. på det sättet.
Så det var liksom 20 000 böcker ut i handen.
Ja, som vi bara maklade. Ja, ja. Och det var våra första och det var det viktigaste. Du förstår. Det var ganska jobbigt.
Vad gör man då? Alltså, vad, liksom, när du går och ser de här böckerna som är olika.
Nej, jag har alltid en dimma den där tiden.
Har du inte posttraumatisk
stress? Ja, typ. Nej, fy. Nej, så att... Ja, så började jag. Sen finns det flera sådana historier genom
det. Okej, men finns det någon gång som är så här, okej, det här kommer nog ändå gå? Alltså du kände så här, okej, nu har vi klarat den här grejen. Nu känner jag ändå att det här, jag behöver liksom inte skriva in på Arbetsförmedlingen om 4 månader.
Fast så kände jag, har jag nog aldrig känt.
Nej.
Ändå. Men jag har kanske känt att det är... det kört och katastrofkänsla och allt sånt där, men jag på något sätt, det är verkligen sjukt att jag inte har gett upp. Ja, jag har typ aldrig nästan ens tänkt att nu skiter jag. Men det har ju varit som att det har varit på senare tid jättesvårt med likviditeten, har varit väldigt tufft. Det känns så läskigt. Och sen så har det ju varit såna där. Ja, som framförallt som i stunden känns som så här, det är helt kört. Men nu i efterhand så kan jag ju se, alltså det har varit så väldigt skönt på det sättet att varit med längre. Eller nu börjar vi har ju funnits, det är ju både, jag tycker kanske mest det är skrämmande att inte ha, jag hade velat komma ännu mycket längre på den här, att det gått så lång tid. Mm. Men annars är det ju också väldigt skönt på det sättet att i början så allt så... viktigt, alltså förutom, som exempel på det hade ju varit väldigt trevligt att få lika stora böcker till exempel, men annars så kunde det ju vara så här, ja men gud, vad skriver de här recensenterna, eller vad ska de här skriva, eller vad händer om den här tycker det här, och liksom hur kommer den här se ut, allt var så viktigt, alltså det är så skönt att ha lite fas, eller ha lite något att falla tillbaka på, att det blir inte katastrof nu om någonting blir fel, alltså om du förstår hur jag menar på.
Ja, alltså man har lite fastare mark under fötterna helt enkelt.
Ja, typ, ja. Okay. Att det är en, nej men ett track record, alltså på det sättet kanske. Alltså mer, för det här handlar nog mest om mig personligen, det var så jobbigt så mycket i början för att det blev så viktigt, för att man behövde sätta varumärket, eller man behövde sätta liksom, visa vilka man var och så vidare. Det kan jag märka nu startar vi upp i Danmark sen i november. Och det är ju jätte, det är ju Frida som driver, som är flaggchef där, och som, det är ju liksom hennes jobb och hela, men jag är ju inblandad och kan ju ändå se att det är så skönt att kunna visa hela tiden, men det här finns, eller så här har vi gjort här, och att det är liksom, det är inte riktigt samma sak som att börja om från på noll på det sättet.
Nej, jag fattar, för man har lite mer, det finns erfarenhet helt enkelt.
Ja, och också jag menar just utåt lite, att alltså för att, man behöver inte bevisa allt, för då har vi redan bevisat en del att det funkar.
Har du en styrelse?
Ja, då. Ja, och det hade det också. Alltså jag har gjort allt när vi startade det, så var det så här att jag startade från början med tanken på, eller vi startade så här, att det här ska bli väldigt stort, det här ska byggas, och det är samma, det är vi bara som där vi är nu, är det bara en liten bit på väg, alltså det ska bli väldigt mycket större, och då är det ju så här att okej, vi behöver göra allt som att vi är ett stort företag, så att jag hade en advisory board direkt, och vi gjorde det här och här, vi la oss på liksom distributörer, vi gjorde många saker som kanske blev lite dyrare i början, men jag var ändå väldigt, det var viktigt på något sätt att visa att vi var några att räkna med, eller att vi liksom hade visioner eller planer liksom. Så att, ja, nej men, och det, den här styrelsen, det har bytts ut lite genom åren, men några har suttit i väldigt många år, och det har varit jättebra bollplank, för det har varit liksom folk då som inte är från bokvärlden alls nästan, och som har hela tiden haft kollen och fått styra mig, och att det varit så här att jag har de här idéerna och här och ska vi göra det här, och så måste jag hela tiden förhålla mig till styrelsen som är liksom okej, men tänk på det här, eller först måste vi göra det här och så vidare, så det har varit en väldigt bra balans, och jag tror det har varit viktigt för företaget på det sättet.
Men för drack knyter an lite till det vi snuddade vid innan, som är vilken ingång man har i förlag/boksvängen. Liksom. Alltså för att jag kan uppleva, jag har många vänner som jobbar i, liksom, kanske inte förlag, men liksom ändå i kultursvängen. Och att det finns ju någonting som är, alltså min upplevelse av det är att det nästan är lite fult att vara för kommersiell.
Ja.
Och jag tänker också att det är en väldigt stark, alltså för ett förlag så tänker jag att det är ganska starkt kapital att vara creddig helt enkelt, kulturcreddig. Hur gör man avvägningen mellan att behålla kulturcred samtidigt som man måste tjäna, alltså ha kulturellt kapital samtidigt som man måste faktiskt tjäna faktiskt kapital? det är för det är inte så kreddigt att säljas på Pressbyrån liksom.
Nej, jag vet, men det där är, och det är ju vart var den här balansgången ända sedan start, i och med att, precis som jag säger, så vi står på de här två benen, vi liksom och jag var runt och föreläste lite i början, eller de första åren på, jag menar, så entreprenörssammanhang och så, och då minns jag att jag hade någon slide där det var från DN samma dag i B-delen, eller ja, kulturdelen eller vad de heter efter. Och sen A-delen, och den ena delen så var det just att då stod de framtidsyrkena, och då tror jag att entreprenör kom tvåa, och så hade jag liksom ringat in det och visat, för då var det, och sen så i B-delen samma morgon så var det rubriken "Jag kallas hellre djurplågare än entreprenör". Det här var då 2012, och så här, det var något stort bråk med Bengt Olsson och alla möjliga var inne, det var om, kan man vara höger och kultur eller någonting. Ja, okay. Och det var verkligen, det var så här, ja men så här, här har ni oss, det här är det vi står och balanserar emellan. Och det är ju så det har varit också, jag vet inte riktigt hur man gör, men vi har ju på något sätt klarat ganska bra att balansera, men jag tror att det också, det har ju... Jag gör ju det hela tiden på det sättet. Alltså jag själv, jag är liksom, kom ifrån då det smala, översatt, alltså tyska smala novellister. Och sen samtidigt så då så rör jag mig, eller velat, eller varit inne på, liksom i entreprenörskretsen och tycker det är spännande. Men då, det handlar ju på något sätt lite hur man väljer att prata, antar jag. Att, jag ska inte låta för fördomsfull. Men jag vet ju att det blir ju, jag har inte riktigt pratat om noveller, för jag vet också att det är väldigt många som inte vet vad noveller är. Man tror att novell, roman och så vidare. Så den där är liksom så här korta berättelser, kanske entreprenörs sammanhang mer, och sen så nämner jag kanske inte ordet entreprenör lika mycket i vissa litterära kretsar där vi jobbar.
Alltså, det är paketering sätt, helt enkelt.
Ja, det handlar ju om det, verkligen. Så det är nyckeln till och mycket.
Du pratade om att du byggde företaget som att det skulle vara ett stort företag redan när det var ett litet företag. Mm. Hur funkar liksom skalbarhet i förlagsvängen helt enkelt? Alltså, hur tycker du det har funkat att skala upp?
Det funkar jättebra att skala upp, fast det funkar för långsamt för oss. Alltså, så att, jag menar, det är det som är väldigt skönt att jag nu, det har också vänt. Det är också så här intressant, man märker skillnader på när det går några år. I början och första åren vart jag jättestressad när jag hela tiden mötte folk som aldrig någonsin hade hört talas om Novelix, fast de kanske ändå borde ha, alltså det vill säga var lite mer i bokvärlden och så, till att jag nu blir glad, för det är fortfarande massor som inte har hört talas om Novelix, och då, som jag skulle kunna tänka mig ändå hade det, och då betyder det ju bara att det finns ju fortfarande så sjukt stor potential och så många nå ut, så att, men det vet jag inte om det var svaret på riktigt, var skalbarhet, men om du mer var tänkte på just det här med att nå ut och hitta nya läsare, så
Hur gör man det då?
Ja, det var det som var frågan. Alltså, vi har jobbat och jobbar fortfarande väldigt mycket på något sätt med att försöka nå ut, med att inte ha, vi har i princip genom tiderna haft väldigt, väldigt lite marginell marknadsföringsbudget, så att då har vi mycket försökt, särskilt i början då, göra de här samarbeten med olika aktörer där det är liksom, på något sätt har vi haft böckerna själva som marknadsförings, ja, som marknadsföringen, att vi har då kunnat ta med, lägga, ja, men alla som åker med Svebus får en novell i stolsfickan eller på Spotify eller vad som helst, och nu hade vi samarbete med Dramaten här nu under sommaren, de läste in Dramatenskådespelarna läste in Novelix noveller, och det kändes också, några fler, några man ut där, några där, alltså det hela tiden, för oss har det varit väldigt tydligt att vi vill nå ut genom att hitta bra samarbetspartners på olika, inom olika områden, och sen framförallt då också nu, vi har ju väldigt bredd i det vi ger ut, så att allt från, när vi gett ut sci-fi, då kanske vi, då har vi tänkt, då når man ut genom att med sci-fi-läsare, så kanske några där, ni har det här också, och så upptäcker man det och så vidare, så det är liksom så, kanske försöker vi i alla fall.
En grej som jag undrar över, det är själva grundprodukten, alltså för paketering aside, så måste ju ändå novellen vara bra. Hur vet man om en novell är bra?
Förutom det uppenbara, eller liksom, jag menar, jag tycker den är bra när jag tycker om den och när jag ser att det här väcker tankar eller väcker känslor och så vidare. Men jag menar, sen kan det ju vara så här att vissa noveller, de kanske jag de är bra för att jag kan se så här, ah, men det här passar perfekt för de här som jag tänker den ska läsa den, eller den här är bra för den kommer väcka de här sorts frågorna fast jag kanske inte ens tyckte om och så vidare. Mm. Alltså det beror ju lite på vad du vill få ut.
Men för det jag försöker komma åt lite är att du jobbar ju, alltså nu är det inte bara du som bestämmer vilka noveller som ska ges ut. Liksom.
Nej, och jag är inte förläggare längre, det är väldigt skönt, jag har en förläggare.
Ja, men du har ju varit med tidigare.
Absolut, och jag är inblandad.
Och jag menar, då jobbar man ju med sin smak väldigt mycket. Och för din grej som, jag tror att många som jobbar, alltså det är ju även jag, även om det här är liksom, alltså det här är ju någon form av
utgivning. Alltså, eller,
exakt, att man kämpar med sin smak. Alltså så här, att man måste lära sig lita på sin smak. Mycket. Har du alltid varit säker på att din smak är kommersiellt gångbar?
Men jag tänker så här att det där är ju mer fråga, alltså om man ser sig som ett traditionellt förlag. Och jag håller med dig helt om att så här, eller liksom, den är jätterelevant fråga, för det har också varit så här i början när vi bad om författare skriva mer. Alltså nu har vi gjort mer klassiker och mer utländskt och så vidare. Alltså liksom, på det sättet. Men i början också så fick jag ofta frågan så här, men vad händer om en författare skriver något som inte är bra? Alltså, och vi redigerar ju såklart också en viss form av så. Men det är liksom så här, aha, men om du har något som är större namn och så tycker ni inte det är bra. Alltså det vill säga så som det är på vanliga förlag, om man säger så också. Jo, men, och särskilt på senare. Alltså dels har jag har inte varit ensam. Alltså jag har ju haft liksom, vi är ju ett team på något sätt. Så jag, och jag har ju ett nätverk, alltså man pratar ju om det och diskuterar. Men sen så tänker jag så här att vi sätter ihop så här, aha, men vilka författare, vilka, vi har ju målgrupper, så har vi de här, tänker, men vilka vill de här läsa? Alltså...
Men samtidigt har ni jobbat med alltså, nu har inte jag, alltså, det har blivit lite elakt exempel, för jag har inte läst.
Har du inte läst alla våra 250 noveller?
Jag har inte
läst
alla, nej jag har inte det. Men alltså, ni har jobbat med lite så här udda namn ju,
ja,
typ så här, Doggelito har gett ut den. Alltså jag säger inte att den är dålig, den novellen, jag har inte läst den. Men det är ju en gamble.
Ja, men det var ju det jag menar, så var det mycket mer i början också. Ja. För då hade vi fler, liksom folk var så här, va? Eller, och så blandade man ihop, blandade in dem också. Det var det som jag tyckte var roligt. Och så, men då fick Doggelito vara i samma fyra som, nu var inte Claes Östergren i den, men någon, liksom att blanda.
Hur gör man avvägningen? Alltså det är en riskavvägning ändå, för det är mycket troligare att Claes Östergren skriver en bra novell än att Doggelito gör det. Alltså med all respekt mot Dogge verkligen.
Ja, men jag skulle väl säga också att där har väl varit en liten sån utveckling att vi ger ut mycket mindre nyskrivet. Och då för att, alltså dels skulle jag ju säga, det känns ju tråkigt att det är så här bara för att det säljer mindre. Och det, men det är ju sant att vi har ju sett det att det sålt mindre. Men framförallt kanske mer för att från allra första början så tänkte vi nog inte så mycket på klassiker eller utländska. Alltså för det var också så här, det var verkligen så väldigt krångligt tyckte vi att behöva köpa, vilket är väldigt krångligt, men hålla på att köpa rättigheter från utländska agenter och översätta och så vidare, och det är dyrt och så. Men nu när vi gör det och tittar på också och alla klassiska författarskap, det finns ju så otroligt mycket och som man redan då kan se som är bra och som man bara vill få nå ut och som är det här och här. Alltså det är sån skatt, så då är det mer hela tiden har vi ju tampats med att vänta lite nu, ska vi bara ge ut 20 noveller det här året? Eller, vi behöver, alltså det liksom räcker inte till platserna, så då har det ju blivit mycket mindre och mindre Doggelito noveller liksom på det sättet. För att det är just en jättesvår fråga precis där du ställer. Så det är jag ganska glad över att
man kan hitta författare med större track record liksom. Novellen i sig,
och att de är redan utgivna. På ett sätt och så här, men att det är verkligen
tio år in, var tänker du att nu du finner om 10 år?
På väldigt många fler marknader framförallt. Det känns jätteroligt att bara fortsätta, och sen så tänker jag också, alltså vi har ju utvecklat lite senaste året med att tagit in de här bokstöden. Så liksom en ny typ av produkt också, och det har varit också väldigt spännande att
se. Alltså vi pratar om fysiska bokstöd inte bokstöd på någon slags bidrag.
Nej, det har jag inte. Då har vi börjat ta in bokstöd.
Nej. Det är en produkt vi har.
Ja. Precis. Industridesignen Janne Landqvist, fina författarporträtt som är bokstöd, och det är, det är liksom, hur ska vi hantera det, hur ska vi göra en sån, alltså ska det, vänta, vad är Novelix nu och så vidare, alltså lite så.
Är det ett företag det, ju?
Ja, precis, det har du lärt dig.
Okej, Vi tänkte, när vi tänkte så här, okej, i sommar ska vi ha så entreprenörsintervju, då tänkte vi att vi skulle ha någon så här avslutning eller någon så här faktarut, och så skulle man få tips om en så entreprenörsbok. Och sen så var det på så här att ingen tyckte om entreprenörsböcker.
Ja. Mm.
Men du har ju sagt en intervju en gång.
Att den där intervjun inte. Nej.
Du fick en gång frågan att om det finns någon bok som du önskar att du aldrig har läst. Och då så sa du att du tänkte svara alla entreprenörsböcker och affärsplansböcker.
Men jag har inte läst några.
Men att du tyckte att de ändå var roliga. Var det inte sant då?
Nej, det var nog inte så sant.
Du hjälper dem på riktigt, för folk brukar inte säga att de hjälper på riktigt.
Jo, fast, alltså, nej, men jag kan tycka att... Nej, jag tror att det här hjälper jättemycket. Alltså nu, jag har ju lyssnat lite på, och då märker det också varje gång jag lyssnar på entreprenörer. Alltså jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag blir så, jag tycker det ger jättemycket att höra andra intressanta entreprenörer. För då, det som jag tycker är roligast och det som jag har jobbat väldigt mycket med, försökt, är ju så här, aha, ni gör så här och så här och så här. Men då borde vi kunna göra det här och så vidare. Mm. Alltså liksom, och det är så det också varit, om man hoppar tillbaka lite när vi startade allting. Alltså mycket har varit att det här hade ju, Novelix hade ju inte funnits om jag typ hade gått förlagskunskapen eller något, eller om jag visste hur det var att driva ett förlag och så vidare. Alltså då hade det ju inte något av det här funnits. För att mycket, allt har ju skapats för att det var så här, okej, hur gör man det här? Ja, då kommer vi på det bästa sättet. Ja, man vet liksom inte om allt som inte går. Det tar, alltså det är ju... Det gäller, jag försöker verkligen hålla det till att vi ska fortsätta försöka vara naiva. Nu börjar det vara svårt efter det. Men just så här, på det sättet, så här, det är så lätt att börja tänka, nej men så här kan man inte sälja dem i det här branschen, för det här går inte. Alltså, det är ju framförallt det där att komma på, titta på lite hur andra gör, varför kan man inte göra så här i den här branschen, eller varför kan man inte göra så här med de här produkterna och så, varför? Det är liksom, och det är sånt jag tycker, när man lyssnar på andra entreprenörer, så här, ah, just det, aha, eller de gjorde så här med det här, ja, ah, det här.
Det där var intervjun med Lena Hammargren, som är alltså företagare slash förläggare på Novelix. Deras böcker, om man är intresserad av dem, finns på i princip alla ställen man kan köpa böcker på, och ganska många ställen där man nog inte brukar kunna köpa böcker på. Jag tänker så här, det här är liksom sista intervjun för sommaren. Vi har ju träffat entreprenörer och författare. Jag tänker liksom, är det någonting du tar med dig från den här sommaren, Jakob?
Nej, men... Jag vet inte, det var ett intervjuer är kul. Det är ett format som inte kör jätteofta i formatet, bara så straight up. Mm. Och nu blir det ganska många i sommar, för att det är någonting som vi vet att många lyssnare tycker om.
Ja.
Nu tycker jag att det är, nu är jag mätt på intervjuer.
Jag med.
Ja. Nu vill jag köra riktiga, hedliga kapitalavsnitt, ja. Vilket vi kommer göra från nästa vecka.
Ja, på måndag har jag gjort ett otroligt... kapitaligt kapitalavsnitt, om jag får säga det själv. Så det kommer då. Om jag får säga en grej om den här intervjun och någonting man kanske tar med sig, eller som jag tänker att jag tar med mig från det Lena pratade om, så är det här, det är bland det sista hon säger, att hon brukade bli arg när folk inte känner till Novelix, men nu så blir hon inte det, för att nu blir hon glad, för då tänker hon att det finns människor där ute som fortfarande kommer att upptäcka det.
Man älskar den inställningen. Hon måste ha läst i en managementbok.
Ja,
hon,
kanske.
Hon har vänt liksom det negativa till något positivt.
Ja, jag tänker att också är inspå till kapitalet. Att liksom, om jag stöter på någon nationalekonomistudent som inte talar som oss, så kan jag numera tänka, ah, vad skönt. Det finns de där ute som fortfarande... Med det sagt, ni behöver liksom inte tipsa en nationalekonomstudent bara för att göra mig glad, utan ni får tipsa folk som ni tycker borde lyssna på kapitalet om kapitalet. Ny kampanj kanske, tipsa en nationalekonom om kapitalet, hashtag.
Det är bra, nu kör vi.
Ja. Nästa vecka, vanligt avsnitt. Det känns härligt inför hösten att få gå in i det här.
Det känns som att man har liksom laminerat sina skolböcker, stoppat med ryggsäcken och bara ger sig iväg, ja, till skolan igen.
Ja, fy fan.
Så skönt.
Det kommer bli så himla härligt.
Krispig luft.
Ja, hörs nästa vecka. Hej då.
Hej.
Kristoffer Krok har mixat.